vara med er här i Skärgårdskyrkan idag. Jag bor faktiskt inte alls speciellt långt härifrån. Jag bor i Saltsjöbo i Nacka, så att vi är nästan grannar. Och som ni hörde så arbetar jag med apologetik. Konstigt ord. Jag arbetar för en organisation som heter Apologia, Centrum för kristen apologetik. Och apologia, det är ett grekiskt ord som finns faktiskt 18 gånger i Nya testamentet. Alltså, om man läser det på originalspråk. Och det betyder att svara eller att försvara. Och man brukar definiera apologetik just att det handlar om att förklara innehållet och försvara sanningshalten i det kristna budskapet, i de goda nyheterna. Så det är en del av evangelisationsuppdraget, att förklara vad det är vi tror på och försvara varför vi tror att det är sant. Temat som vi har framför oss idag är ju ett märkligt tema för en gudstjänst. Är Gud ett moraliskt monster om gudsbilden i Gamla testamentet? Och jag vill börja med att läsa en text från Gamla testamentet som just beskriver Gud. Och jag läser från psalm 103, de första 13 verserna. Psalm 103. Lova Herren min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ, minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger dem förtryckta deras rätt. Mose fick lära känna hans gärningar, Israels folk hans verk. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Underbara ord. Här har ni Gamla testamentets gudsbild. Det är den här guden som Gamla testamentet och Nya testamentet handlar om. En gud som kröner oss med nåd och barmhärtighet. Vi vet ju vad en kröning är. Vi är ju trots allt en monarki. Och vi kan ju tänka historiskt när man har krönt kungar. Hur man sätter en krona på huvudet för att visa statusen, positionen. Och det psalmen här säger är att Gud, universums skapare, kallar på oss små människor för att kröna oss, sätta som en krona på vårt huvud nåd och barmhärtighet. Och så får vi bli hans barn. Får vi bli söner och döttrar, så att säga, till vår himmelske far. Så, en underbar bild av Gud. Och vi kunde läsa många andra ställen i Saltaren eller hos profeterna eller hos Mose som beskriver Gud just så här. En Gud som är rik på kärlek. Och det är därför som vi, när vi samlas i gudstjänst, kommer med tacksamhet. Som vi gjorde här, sjunger lovsånger till Herren. Vi upphöjer hans namn därför att vi har smakat och sett att Herren är god. Och den här söndag morgon, det är ju inbjudan till dig och till mig att igen smaka och se att Herren är god. Få erfara det att han kröner oss med nåd och barmhärtighet. Så det finns en alldeles, alldeles underbar bild av Gud i Gamla testamentet. Men, nu kan ju vän av ordning och säga, ja men är det där verkligen hela bilden? Är det inte också så att om man öppnar Bibeln och läser Gamla testamentet, så är det ju krig och straffdomar och till synes helt godtyckliga aggressioner från Guds sida. Och stod det inte här i psalm 103 att ja, han är rik på kärlek? Men det stod ju också ordet vrede 2 gånger. Även om han är sen till vrede, så nämndes ju faktiskt Guds vrede 2 gånger. Hur ska vi förhålla oss till det här? Det här har blivit en vanlig invändning mot kristen tro. Många i den sekulära kulturen, många av de lite mer aggressiva ateisterna, väljer ofta att lyfta fram det här. Ja, men den gud ni tror på är ju en ond gud, är ett moraliskt monster just. Och en hel del kristna, faktiskt genom hela historien, har ju kämpat lite med i sin bibelläsning. Man snubblar liksom på ställen som man undrar, nej men vad är det här? Varför gör Gud så här? Hur ska jag förstå det här? Och bland kristna har det då dykt upp en del liksom förslag på hur man ska hantera det här. Är det så att vi borde separera GT och NT och bara hålla oss till NT? Fast det där funkar inte riktigt. Därför att om du läser Nya testamentet så talar det ganska mycket förstås om Guds kärlek och allt som han har gjort för oss i Jesus Kristus. Men också om Guds vrede. Det går inte att komma undan tanken på vreden genom att hålla sig till Nya testamentet. Ja, men kan man inte göra så här då att vi håller oss till Jesus? Det löser väl alltihopa. Fast Jesus kan tala om Guds vrede och Jesus älskar det gamla testamentet. Han citerar hela tiden gamla testamentet. Han tar det på allvar. Han utlägger det. Han bejakar det. Så det här är alldeles för enkla sätt att försöka komma undan någonting som på ytan ser problematiskt ut. Vi som kristna tror faktiskt på en hel bibel. Alltså att hela bibeln är Guds ord. Och vi gör det därför att vi följer Jesus. Han såg på det sättet. Men vad kan man då säga? Jag ska ge ett par uppmaningar som jag hoppas kan hjälpa er oss att förhålla oss till Gamla testamentet och till gudsbilden i Gamla testamentet. Min första uppmaning är så här. Vi behöver upptäcka Bibelns storyline, om jag använder ett engelskt uttryck. Alltså den stora berättelsen i Bibeln. Så som man kan se berättelsen, själva linjen i en romansvit eller i en filmtrilogi. Där det är liksom en stor berättelse. Sen är det också myllrande massa gestalter och många olika enskilda scener. Men man går vilse om man fastnar i den enskilda scenen utan att se den stora övergripande linjen. Tänk på Sagan om ringen, böckerna eller filmerna. Och det är klart att det finns en del förfärliga scener om man tittar på filmerna till exempel. Av våld och strider. Och det är klart att om man zoomar in dem så kan man bli helt förfärad. Säga, vad är det här för någonting? Men den som är en Tolkien-fantast skulle ju direkt säga, ja, men du kan inte haka upp dig på den här stridsscenen bara och tycka att den är vidrig. Du måste ju se berättelsen som Tolkien ger oss. Och den här striden kanske måste genomföras. Om du förstår hur berättelsen som helhet, vad den har att säga oss. Och den övergripande berättelsen från Bibelns första sida till Bibelns sista sida, det är ju en berättelse om en Gud som i kärlek söker upp och räddar det som är vilsegånget och är förlorat och som vill återvinna sin upproriska skapelse. Längs vägen är det ett antal strider som måste utkämpas och det händer många hemska saker längs vägen. Därför att vi människor är som vi är. Men den stora berättelsen handlar om en Gud som kallar på dig, som kallar på mig, som kallar på oss människor. Som söker upp oss och vill ta oss från mörker in i sitt ljus. Och som vill återvinna den skapelse som har gjort uppror och som nu har vänt honom ryggen. Låt mig ta ett exempel hur man kan tänka här. Att istället för att, så att snubbla på ett enskilt uttryck eller en enskild vers, se den lite större bilden. Här är en vers som många har snubblat på. Det står så här i Andra Mosebok i kapitel 9. Herren gjorde farao hård och obeveklig. Han lyssnade inte till Mose och Aron. Ah, det här låter ju förfärligt. Var det så att Gud gjorde faraos hjärta hårt? Och sen straffar Gud farao för att hans hjärta är hårt. Här har vi ett moraliskt monster. Alltså, om det är Gud som orsakar faraos förhärdelse och sen straffar honom, vad är det för någonting? Okej, då behöver man zooma ut och se, vad är storylinen? Vad är berättelsen här? Jo, det här är en stor berättelse. 12 fantastiska kapitel om hur Gud räddar israeliterna från slaveriet i Egypten. Börjar i kapitel 3, Herrens hjärta har väckts. Och han säger, jag har sett hur mitt folk plågas. Jag har beslutat mig för att befria mitt folk. Och så kommer det en lång story om den här befrielsen. Och så slutar det i kapitel 14. Den dagen räddade Herren Israel från Egypten. Men i den där storyn så händer det ju en massa saker innan befrielsen är genomförd. Farao väljer att sätta sig emot Gud. Och det kommer plågor där Gud visar det här är på allvar. Och det börjar ganska milt och sen så skruvas det upp efterhand som farao hela tiden bromsar och säger nej till det Gud vill göra. Och då står det faktiskt 10 gånger att farao är den som förhärdar sitt hjärta för Gud. Och sen står det också 8 gånger att Gud förhärdade faraos hjärta. Men då är det en jätteviktig poäng. Farao har förhärdat sitt hjärta 7 gånger innan det första gången står att Gud förhärdade faraos hjärta. Alltså, det som sker i berättelsen här är att Gud ger farao chans efter chans efter chans efter chans att förstå att han står inför den levande guden. Och farao gör sitt hjärta hårdare och hårdare och hårdare och hårdare. Och till slut så kommer den situationen att Gud säger till farao, okej, låt det bli som du vill. Och så säger texten, Gud förhärdade farao. Men det är alltså som en följd av det farao hade gjort. Det här är i linje med det som C.S. Lewis så berömt har formulerat. Till slut finns det bara 2 sorters människor. Det som säger till Gud, ske din vilja. Och det till vilka Gud säger, ske din vilja. Farao kunde ha gjort som ganska många bland egyptierna. Han kunde ha erkänt att han stod inför den levande guden. Och vi kan se att när Israel tågar ut ur Egypten befriade så är det en stor grupp egyptier som följer med och som har omvänt sig och förstår att Israels gud är den levande guden som nu har agerat. Så det där bibelordet som läst isolerat att Gud förhärdade farao får faktiskt en mening om man ser den större berättelsen. Min andra utmaning. Den första utmaningen var att se den här stora bilden. Och det är klart att vi behöver se hela den stora bilden som leder oss ända fram till Jesus som dör för världens synd. Och nu erbjuder sin kärlek och sin nåd till varje människa. Min andra utmaning det är att vi behöver tänka igenom Guds begreppet, vad vi egentligen menar med Gud och vad Bibeln menar med Gud. Vi är en väldigt individualistisk kultur i västvärlden och i Sverige. Sverige är ett av världens mest individualistiska länder. Det som är det självklara för oss är att vi sätter oss själva i centrum. Och så bedöms allting utifrån vilka vi är. Om man tittar på andra människor och berömmer eller fördömer vad de gjort. Det är bra eller det där var fel. Och så blir det väldigt lätt så att vi ställer in Gud i den raden. Så här står jag, här står min nästa och sen står Gud där. Och så kan jag bedöma min nästa. Det där gillar jag inte det du gjorde. Och där borta står Gud. Nej, jag gillar inte det Gud gjorde. Och så har Gud blivit en i raden som står här liksom bland oss. Då har man inte alls förstått vad Bibeln menar med Gud. Gud är den som är alltings skapare. Gud är den evige som alltid har funnits, som är själva tillvarons grund och som har låtit detta universum bli till och sen har skapat oss. Och därför står inte Gud i raden bland oss. Han är förstås i en alldeles egen kategori. Och det här betyder ju att man kan inte bedöma Gud bara så som vi bedömer varandra. Gud har faktiskt helt andra rättigheter än vad du och jag har. Och nu kommer en jobbig tanke, men om man börjar fundera på vem Gud är så följer det här alldeles logiskt. Gud har rättigheter som du och jag inte har. Vi får till exempel inte ta varandras liv. Det är ju det som vi kallar för mord. Men hur är det med Gud? Ja, det är ju faktiskt så här att Gud har skapat människa. Och han har gett mig mitt liv och dig ditt liv. Den Gud som har gett oss vårt liv har faktiskt rätt att ta vårt liv. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Det är ju han som är herre över liv och död. Så Gud har rent principiellt sett andra rättigheter eftersom han är Gud och vi alla är hans skapelser. Nu gör inte Gud detta godtyckligt. Han gör det aldrig med onda avsikter förstås, men vi måste tänka rätt om Gud. Att Gud har rätt att göra en sak som om en människa gjorde det. Men nödvändigtvis vore det inte rätt. Därför att Gud är i en annan kategori. Och för det andra, Gud har ju helt andra möjligheter. Till exempel att kompensera en människa i all evighet. Om jag tar ditt liv så kan jag ju aldrig kompensera dig. Då har jag gjort något som är irreversibelt. Det kan aldrig förändras av mig. Men Gud har ju förstås helt andra möjligheter att i en evighet kompensera vad som har skett i den här världen. Så här måste man liksom justera hela sitt tänkande. Vi står inför en Gud som är en Gud på riktigt, som är skapare av allt som finns och som är herre och som har makten. Och själva vår identitet, det är ju att tillhöra honom, att vara underordnade honom. Vi kan inte ta hans plats. Problemet är ju, det är människans grundproblem, att vi hela tiden försöker göra det. Ta Guds plats. Vi vill bli som gudar. Och så vill vi vara den som ska bedöma allting. Ett sätt som Bibeln uttrycker det här på, och det här är faktiskt den vanligaste beskrivningen i Bibeln på vem Gud är, det är att Gud är en helig Gud. När Jesaja möter Gud i templet i Jesaja kapitel 6 så ser han också in i den andliga världen och ser andliga varelser, serafer. Och de lovsjunger Gud. Och det de sjunger då är helig, helig, helige Herren Sebaot. Och Jesaja bara faller ner på marken och säger, ve mig, jag förgås. Jag har orena läppar och jag bor mitt ibland ett folk som har orena läppar. Alltså han känner av sin egen både litenhet och sin egen syndfullhet. Så det här ordet helig, det har med att göra att Gud är annorlunda. Han är inte en skapad varelse som vi, utan han är skaparen. Och han är absolut ren. Det som var och en av oss måste säga om vi är ärliga. Jag har orena läppar. Och det är inte bara våra läppar, våra ord. Utan att våra ord är orena, det beror på att de är formulerade utifrån ett hjärta som är orent. Men hos Gud finns ingen orenhet. Han är helig. Eller som det står i Nya Testamentet, Gud är ljus och intet mörker finns i honom. Det är det här som är bakgrunden till att både Gamla och Nya Testamentet talar om Guds vrede. Och här tänker många fel. Alltså om Gud är ljus så kan man då få för sig att det skulle innebära att Gud inte var vred. Men det gör det inte. Gud är ljus och inte ett mörker finns i honom. Men det finns vrede. Så måste det vara. Om man är absolut godhet, om man är absolut kärlek, då kan man inte vara likgiltig inför det onda. Då kan man inte ignorera det som drar sönder, det som förstör, det som ödelägger, det som plågar. Om Gud verkligen är absolut godhet, absolut kärlek, då måste det finnas en reaktion. Och det är vad Guds helighet handlar om. Att Gud reagerar mot det onda. Om vi tänker efter här så inser vi att om Gud inte reagerade mot det onda, inte vredgades över det onda och inte en dag faktiskt ytterst straffade det onda, då skulle Gud vara moraliskt lägre än du och jag. Och det är inte en Gud man vill tillbe. Någon som är moraliskt lägre. Därför du och jag, vi reagerar ju inför ondskan. Och vi föraktar den som är likgiltig inför våldet, inför ondskan. Eller hur? Och vi skulle ju förakta en Gud som var likgiltig. När Bibeln därför talar om att det kommer en yttersta dom. Alltså att Gud en dag ska dra ett streck och säga hit, men inte längre. Nu får det onda inte finnas längre. Så är det ju väldigt goda nyheter. Och det är Guds helighet som det hänger på. Och nu läste vi salmen som jag började med. Gud är rik på kärlek och sen till vrede. Och det betyder ju, idag är Guds kärlek tillgänglig för oss var och en. Gud håller tillbaka sin vrede. Han väntar. Men en dag så kommer den yttersta dagen då Gud kommer dra ett streck och vreden kommer att drabba allt det onda. När man då läser enskilda texter i Gamla testamentet där Guds vrede drabbar i en viss situation, så tror jag man ska tänka att det där är en illustration på ett litet begränsat område, en illustration av det som på ett kosmiskt plan kommer att ske på domens dag. Gud visar i förväg, i en begränsad situation, vad som kommer att ske universellt när Jesus kommer tillbaka för att döma världen. Ungefär som det som sker i Apostlagärningarna med Ananias och Safira, om du har läst Nya Testamentet, så vet du att i den första kristna församlingen fanns det ett par, Ananias och Safira, som valde att ljuga kring pengar och hålla undan pengar. Det hade de rätt att göra för det var deras pengar, men de ljög om det. De ljög inför Gud och inför människor. Och då kommer det en straffdom över dem. Det där sker ju inte varje gång kristna ljuger. Dessvärre har lögnen förekommit i Guds församling efter Ananias och Safira. Dessvärre har det förekommit ekonomisk oegentlighet och många gånger i Guds församling. Och människor har inte fallit döda ner. Men det som skedde här var en illustration på ett begränsat område av hur allvarlig synden är. Och hur Gud en dag kommer att ingripa mot all synd. Så nu vet vi, eftersom detta hände i historien, så vet vi hur allvarligt Gud tar på synden. Och det är därför som vi behöver omvända oss från våra synder och ta emot förlåtelse och börja vandra en ny väg. Det är ju det kristen tro handlar om, eller hur? Att vi kommer till insikt om vår egen synd. Och vi lägger fram den för Herren. Och då är han rik på kärlek. Han förlåter oss, han renar oss, han upprättar oss. Och vi får ett nytt liv och kan börja vandra en ny väg. Så det som hände med Ananias och Safira är ju på ett sätt vad som borde hända hela tiden när vi syndar. Men Guds tålamod, Guds fördragsamhet, Guds nåd gör att du och jag som har syndat fortfarande lever. Och det innebär i sig en kallelse att ta emot förlåtelse och vända om från syndens väg. En sista uppmaning. när det gäller att läsa texter i Gamla testamentet. Man behöver fråga efter den moraliska motiveringen. Och då ska jag ta en av de kanske mest smärtsamma och svåraste händelserna. Samtidigt en ganska viktig händelse, nämligen intåget i Kanans land. Det är ju på ett sätt en fantastisk händelse. Gud har befriat Israel och slaveriet från Egypten. Han har väglett dem genom öknen och trots deras många avfall längs vägen så leder han dem in i landet och löftet förverkligas. De får landet som Gud lovade Abraham. Men det är klart, det sker genom ett erövringskrig. Hur kan man tänka om det? Det beskrivs faktiskt som ett krig som Gud har befallt. Jag möter ganska ofta icke-kristna som säger, ja men alla krig i Gamla testamentet som Gud befaller. För det har man hört, att det finns en massa krig som Gud befaller. Det är faktiskt inte sant. Det finns inte alls många krig som Gud befaller. Det finns en massa krig i Gamla testamentet. Men nästan alla krig är ju dåraktiga människor som drar igång. Precis som dåraktiga människor idag på planeten jorden drar igång krig. Och precis samma själviska anledningar. Man vill ha makt, man vill ha pengar, man vill ha nya landområden. Man vill komma över rikedomar i andra länder. Och Bibeln beskriver det här eländet. Men de flesta krigen är inte på Guds befallning. Men det finns ett krig som är på Guds befallning. Det går inte att komma ifrån. Och det är israeliternas intåg i Kanaan. Varför sker det kriget? Ja, då finns det faktiskt en moralisk motivering. Gud motiverar varför detta ska ske. Det står så här i 5 Mosebok kapitel 9. Dessa hedningars ogudaktighet är det som gör att Herren fördriver dem för dig. Det är inte din rättfärdighet och din rättsinnighet, säger Herren till Israel, som gör att du får komma in i deras land och ta det i besittning, utan dessa hedningars ogudaktighet är det som gör att Herren din Gud fördriver dem för dig. Så här finns en moralisk motivering att intåget av Kanans land var en straffdom över de folken som levde där. Och så får vi en annan viktig aspekt. I första Mosebok kapitel 15, långt, långt, långt innan, nämligen 400 år innan det här sker, så säger Gud till Abraham, du ska få det här landet, dina ättlingar ska få det här landet. Men det kommer att dröja. Först så kommer dina ättlingar att vara slavar i ett annat land, innan de får det utlovade landet. Och så kommer det en motivering. Första Mosebok 15, vers 13-16. Ty ännu har inte amoreerna fyllt sin missgärningsmått. Ännu har inte amoreerna, det var ett av de folken som bodde i landet som Israel sen erövrar. Ännu har inte amoreerna fyllt sina missgärningars mått. Alltså den bilden som Gamla testamentet ger är att Gud väntar och väntar och väntar generation efter generation. Men synden och korruptionen sprider sig djupare och mer. Och vi vet en hel del av vad filister och kananer och amoreer gjorde. De hade en religiositet som var fruktansvärt degenererad, där de brände sina egna barn levande till guden Molochs ära. Och väldigt mycket annan ondska som byggdes in i kulturen. Och Gud väntade. Och så fylldes deras missgärningars mått. Och efter 400 år så var Guds tålamod slut. Alltså då kom det, det är det Gamla testamentets eget perspektiv, då kom det som den rättmätiga straffdomen över århundraden av uppenbar och förfärlig ondska. Jag säger inte att det här löser alla problem. Det finns mängder med frågor kvar man kan ha kring detta. Jag är fullt medveten om det. Men det är det perspektivet som finns. Det var inte ett oskyldigt folk som godtyckligt drabbades, utan det sätts in i det här perspektivet. Man ska också notera att var och en som levde i det landet hade varit välkommen att ansluta sig till Israels folk. Gud tar emot var och en som omvänder sig till honom. Och vi kan ju läsa om sjökan Rahab Och hennes familj som förstod att Israels Gud är den levande guden och som omvände sig. Och då upptogs hon och hennes familj i Israels folk och hon blev ättling till Messias. Den möjligheten stod öppen för var och en i landet. Som det står i Hebreerbrevet 11. Genom tron undgick sjökan Rahab att dödas tillsammans med dem som vägrade tro. Ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Så det var tre lite olika perspektiv om hur man kan arbeta med de här svåra texterna i Gamla testamentet. Och min erfarenhet är inte att man kan lösa alla svårigheter. Som människa får man leva med många olösta problem. Som bibelläsare så är det klart att det finns frågetecken i kanten. Det finns saker man inte förstår. Det är saker som man skulle vilja veta mer om. Saker som man skulle önska att Jesus utlade för oss i direkt mening så ni slapp lyssna till såna här predikanter. Så visst har man många frågor och många behov. Men min erfarenhet är att om vi jobbar mer med texterna så är det ganska många texter som faller på sin plats. Och man kan mer och mer helhjärtat instämma i det som är hela tiden refrängen i Gamla testamentet. Tacka Herren. Varför då? Ty han är god. Alltså Israels folk, de som vet vem Israels Gud är. Deras bild av Gud genom historien, det är ju att man hela tiden återkommer till detta. Tacka Herren, varför? Ty han är god. Ty evigt vara hans nåd. Han är inget moraliskt monster. Om du ser vad han gör så är han en god Gud som är full av nåd. Visst drar han en gräns mot det onda, men det är ju faktiskt beviset på hans godhet. Om han inte gjorde det, vore han inte god. Och jag slutar med ett ord från 5 Mosebok kapitel 32. Om man studerar Jesu liv så ser man att han ofta citerar skriften. Och det finns några böcker han citerar oftare än andra. Så om man tar liksom statistiken över vilka bibelböcker Jesus citerar och tar det som en indikation på att de låg extra nära hans hjärta, så citerar han ofta 5 Mosebok. Han citerar ofta Jesaja bok och han citerar ofta Saltaren. Och i 5 Mosebok så står det så här. 5 Mosebok 32, vers 4. Herren är vår klippa. Hans verk är utan brist. Hans vägar alltid de rätta. Han är en trofast Gud, fri från allt ont. Han är rättfärdig och rättvis. Och det är vår bekännelse när det gäller gudsbilden i Gamla testamentet. Han är en trofast Gud, fri från allt ont. Han är rättfärdig och rättvis. Och han är en Gud som vill kröna oss, var och en, med nåd och barmhärtighet. Låt oss be. Herre, jag vill tacka dig för att vi får komma in för dig med frimodighet, med glädje och med förtröstan. Och tänka på att du är en god Gud, fri från allt ont. Att du är ljus och i dig finns inget mörker. Att du är rik på kärlek. Och att du vill kröna oss med nåd och barmhärtighet. Vi tackar dig för att du kommer till oss i våra små liv. I Jesu namn. Amen.
Fråga, om du har någonting du funderar kring så kan du skicka ett sms. Numret kommer upp här i sändningen. Så skicka in din fråga. Och det finns också möjlighet förstås för er som finns med här i kyrkan. Om du har någonting som du funderar kring det som har kommit upp. Fundering som jag har. Jag måste ju säga att det här med krigen i Gamla testamentet och just det här med de krig som Gud beordrade, det var någonting som var ganska svårsmält för mig som tonåring när jag började läsa Bibeln. Och det är en viktig poäng som du säger, att Gud är inte på samma plan som oss. Gud har skapat oss och har egentligen rätt att göra som han vill med oss. Men samtidigt så var det var lite svårt att smälta. Men sen när jag läste teologi så mötte jag det här begreppet hyperbol. Och det är ju så att Bibeln är ju skriven för alla människor hela tiden. Samtidigt är den ju skriven särskilt in i en viss tid och kultur, och särskilt för att människorna i den tiden förstår. Och därmed kan ju språket också vara sånt som förstods mer tydligt då, men som kan vara svårare för oss nu. Och det finns ju en del teologer som menar att hyperbol då, som innebär att man medvetet överdriver, som ett retoriskt begrepp eller grepp, och någonting som alla som i den tiden läste skulle förstå. Att det var vanligt också i andra kulturer, i Egypten och bland hittiter och andra. Det, när vi läser i Josua bok kanske framförallt, så tycks det ju som att nästan de som bor i Kanaan, att de blir utplånade. Men sen kommer vi till domarboken, och då ser vi att de lever ju kvar. Och det ser man i samtiden också, att man säger, det finns någon egyptisk farao som skrev att något minnesmärke där, att han hade utplånat Israel. Men det hade han ju inte gjort vare sig som nation eller som folk, men att det var ett begrepp för att betona segern. Och att finns det ju en del teologer som menar att det är så man ska läsa det också, att det som handlar, det handlar om att de drivs ut som Guds straff, och inte att rent fysiskt utplånas. Hur tänker du kring de här språkmässiga och frågorna?
Jag är helt enig i det som du säger, och det finns väldigt mycket mer att komplettera i det lilla som jag sa här i min undervisning om just intåget i Kanaans land. Alltså hyperbol, det är någonting som förekommer på väldigt många ställen i Bibeln, och överallt där det finns mänskligt språk så använder man överdrifter för att få fram en poäng. Alltså ungefär som när Jesus talar om att om ditt öga är det till förförelse, riv ut det. Om din hand är det till förförelse, hugg av den. Det är ju inte menat som någonting vi ska göra i bokstavlig mening, utan det är ju en hyperbol för att säga så här allvarlig är synden, gör allt du kan för att undvika den. Och Jesu poäng går ju fram väldigt starkt just genom att han använder en hyperbol. Och det där har man ofta gjort i krigsretorik när man ska beskriva sin seger, hur total segern är. Så det råder ganska stor enighet idag om att en del uttryck som talar om att om hur alla dödades är en hyperbol för hur stor segern var. Det finns också en intressant sak. Det är framförallt tre städer som intas, Jeriko, Hazor och Ai, enligt Josua bok. Och det finns en del arkeologer som säger att just de tre städerna var militära befästningar, inte civila städer. Och att det är de tre städerna som nedkämpas så att säga totalt. Därför att det var helt enkelt militär som nedkämpades, inte civila. Så gradvis har det växt fram här en ganska annorlunda bild av vad det som hände än vad som man kanske vid en första läsning, utan om man inte har bakgrundskunskap, liksom det intryck som en första läsning ger. Och det kan ju, det gör det lite lättare för oss att liksom förstå situationen.
Hur ska man förhålla sig till att tänka kring Jeftas lufte och hans dotter i domarboken 11? Detta är även med det du sagt, som för övrigt var väldigt bra, en väldigt tuff läsning. Vi kan ju förklara att Jefta då är ju en man i domarboken som lovar Gud att om han ska få seger så kommer han att offra det första som kommer ut ur porten när han kommer hem. Och det första som kommer hem, som kommer fram, är hans dotter som välkomnar honom. Och så står det att han offrar henne. Hur ska man förstå det?
Man ska framför allt förstå det som en dåraktig mänsklig handling. Alltså den sortens löfte ska en människa inte ge. När man inte, en människa vet ju inte framtiden. Vem är den första personen som kommer in, kommer med till mötes? Och för det andra så kan man ju inte lova att överhuvudtaget att ge sådana offer. Så det där ska man förstå som Jeftas dårskap. Sen är det ju faktiskt lite osäkert i texten vad det där offret innebär. Alltså är det så att Alltså, för det står ju inte att hon dödas till exempel, offras i den meningen. Men framförallt så är det, det här är jätteviktigt när man läser Gamla testamentet, att man skiljer mellan det som är deskriptivt, alltså beskrivande, vad hände, vad gjorde människor? Och människor är syndfulla, människor är dåraktiga, människor är präglade av korrupta kulturer. Och genom hela Gamla testamentet så kommer det att beskrivas saker som människor gör som är felaktiga. De här personerna kan fortfarande tillhöra Gud, vara en del av Guds folk. Men de är bristfälliga, syndfulla, de gör felaktiga val, de lyckades inte befria sig från kulturella mönster som de borde ha befriat sig från. Det här gäller Abraham, trons fader, och det gäller David, och det gäller många mindre figurer. Så man måste se när någonting är deskriptivt, bara beskrivande. Och sen det som är med ett fint ord preskriptivt, alltså föreskrivande. När det är Gud som säger så här ska det ske. Och i berättelsen om Jefta säger Gud ingenting, så det är bara deskriptivt av vad en dåraktig pappa gjorde.
Tack så mycket. Så vi fått in en fråga här. Det går väl in på lite det vi har sagt kring amalekiterna och hur man ska tolka det här Guds uppmaning där om att utplåna och inte skona. Men det är ju det som vi har, som du har svarat på också.
Ja, det är, som du sa, så är det viktigt att man läser hela texten. Därför att när man läser i Josua bok så får man på några ställen intrycket av att befolkningen utplånas. Och sen fortsätter man läsa både i Josua bok och sen in i domarboken. Så visar det sig att en del människor fördrivs. Så de drivs bort från landet. Andra människor blir mer form av förslavade. Eller blir arbetskraft åt de invaderande israeliterna. Och sen är det också människor som i striderna dödas. Men så det sker liksom flera olika saker om man ser helhetsbilden. Och då igen får man inte ta en sån enskild vers som talar om att det ska prisges till förintelse som om det är hela bilden. Och just om de arkeologer som säger att det här är militära befästningar så gör det ganska stor skillnad. I militärt krig är det ju så, därför det är liksom krigets sorgliga logik, att man måste strida tills man har vunnit. Alltså fienden måste nedkämpas.
Just det. Ska vi se, det finns möjlighet och även om man har någon mer fråga att skicka in. Men jag kan väl fråga dig, Stefan, du har en stor del av ditt, större del av ditt liv egentligen arbetat med apologetik på olika sätt och varit involverad i det. Om man nu lyssnade på dig och tyckte att det här känns intressant, det här är något som jag behöver mer av för min egen del för att förstå min tro, och också i mötet med vänner som liksom inte är troende, som har en sekulär världsbild eller som kanske tror på olika religioner, hur kan man gå vidare? Jag vet att du har skrivit en hel del böcker, men du är involverad på olika sätt. Vad skulle du kunna ge för tips?
Ja, man får ju väldigt gärna ha kontakt med oss i Apologia. Vi har en hemsida, apologia.se. Där kan man beställa böcker som vi ger ut. Man kan anmäla sig till distanskurser kring apologetik. Och det finns, vi lägger ut kontinuerligt videofilmer och föreläsningar om sådana här ämnen som direkt rör Bibeln. Men också många andra ämnen om hur ska man se på andra religioner, Gud och det onda, vetenskap och tro. Allt det här som har med postmodernism, hur ska man tänka kring det? Så många olika frågor. Så häng gärna med oss på Apologia. Det kostar ingenting, inga förpliktelser. Man kan få vårt nyhetsbrev gratis.
Jättebra. En kommentar till här som har kommit in. En händelse som är lite svårsmält i Gamla testamentet är Abrahams offrande av Isak. Vi förstår ju att Gud inte ville att Isak skulle offras utan att han ville pröva Abrahams tro. Isak var ju medveten ålder. Ingen tydlig fråga här, men en som kan vara svårsmält för människor. Mm. En händelse.
Ja, det är det. Och låt mig säga att det som jag har undervisat här om idag betyder ju inte att jag säger ingenting är svårsmält längre, utan det finns mycket som är svårsmält. Vilket inte är så förvånande om vi har att göra med universums skapare. Då kommer det vara så att Gud kommer ibland att agera på ett sätt som vi inte förstår. Precis som om vi tar en väldigt naiv bild, ett barn som är 2-3 år inte förstår varför föräldern gör på ett visst sätt. Och om det är så här i den relationen mellan ett barn och en vuxen, hur enormt mycket mer måste det inte då vara så mellan en oändlig Gud som har hela historien i sin hand och som ser så många saker som vi inte ser idag. Alltså att vi kommer att uppfatta en del av hans handlande som egendomligt. Det är en del av liksom egentligen en självklar dimension av att leva med Gud. Att man erkänner att Gud är Gud. Jag böjer mig under hans hand. Det finns mycket som jag inte förstår. Men samtidigt så vill jag förstås pressa på och försöka förstå så mycket som möjligt. Och det uppmuntras vi att göra. Så därför ska man ställa frågor och man ska brottas med det här och se hur långt kan vi komma när det gäller att förstå det. Och då är ju Abraham-storien en sån här berättelse som man behöver se hela berättelsen om Abraham. Därför det man får följa där är ju en man som Gud utväljer, men som ju är långt ifrån perfekt. Och som inte vågar lita på Gud, som gör en mängd misstag, som sviker sin hustru ett antal gånger och som är ganska ynklig. Han är också trons fader och tar fantastiska steg i tro, men han är långt, långt ifrån felfri. Och om man följer storyn så har man sett Abrahams felsteg och så Guds trofasthet. Och så Abraham långsamt har börjat växa i tro. Och så kommer detta som den yttersta testen. Hur är det med Abraham? Är han äntligen redo att fullt ut lita på Gud? För det har han inte gjort innan, om man följer storyn. Han har ställt sig utmaningar och då har han svikit. Han har ju ljugit om att hans fru är egentligen hans syster för att rädda sitt eget skinn istället för att lita på Gud. Och då kommer detta som det yttersta testet. Och då visar det sig att Abraham litar på Gud. Och han har förstått att Gud har sagt att det är genom Isak som löftet ska fullbordas och det ska bli ett folk. Och i det folket ska Messias födas som ska rädda hela mänskligheten. Därför kan inte Isaks liv sluta innan Isak har fått barn. Det kan inte ske. Och det är därför som han är villig så att säga att lita på Gud. Gud måste ha ett svar på det här. Och därför säger han ju till sin tjänare när Abraham och Isak går upp på berget. Så säger han, vi ska komma tillbaka. Så han vet att det här kommer inte sluta med att Isak är död. Utan vi, både jag och Isak, kommer att komma tillbaka här ner från berget. Så det är någonting av hur man kan se den berättelsen egentligen i helheten av berättelsen om Abraham.
Just det. Så har vi fått in en sista fråga här. Jag är intresserad av att läsa på lite mer om detta ämne, apologetik och så vidare. Vad tycker du om Frank Turek, hans böcker och föreläsningar? I don't have enough faith to be an atheist och så vidare. Det finns ju många, ni är ju några stycken väldigt duktiga svenska apologeter. Men sen är det klart att det finns många väldigt framträdande internationellt, framförallt i USA och den engelskspråkiga världen. Kanske generellt, finns det någonting du kan rekommendera där och som sagt om?
Det är väldigt fascinerande att vi lever i en form av apologetisk guldålder, har någon sagt. Alltså, det har i 200 år växt fram en enormt stark intellektuell kritik mot kristendomen utifrån upplysningen. Och det är ju det som har gjort att Sverige som för 100 år sedan var en stark kristen nation med stora väckelser, vi sände missionärer ut över världen, så är vi idag världens mest sekulariserade land. Europa, som var den kontinent som hade evangeliet mer än andra kontinenter och som har sänt missionärer ut över hela världen. Och genom de missionsarbetena så finns det idag enormt starka väckelser i Latinamerika och i Afrika söder om Sahara och i delar av Asien, inte minst Kina. Fantastiska saker sker. Och så i Europa kollapsar kyrkan. Och en av huvudorsakerna är ju den intellektuella kritiken. Att vår kultur har fått för sig att det funkar inte längre intellektuellt att tro på Gud och tro på Bibeln. Och då har Gud rest upp de senaste 50 åren en växande skara just apologeter. Och inte minst i USA finns det väldigt många mycket, mycket duktiga kristna apologeter. Där Frank Turek är en av dem, så jag tycker mycket om det arbete han gör. Han har sin stil, sin stil, men han gör ett jättebra jobb. Väldigt, väldigt duktig. Väldigt kommunikativ. Sen finns det många andra apologeter. Akademiskt sett är den skickligaste apologeten i världen, det tror jag de flesta är överens om, heter William Lane Craig. Också amerikan som har varit flera gånger här i Sverige. Men det finns många, många andra, så att inte minst genom nätet idag så kan man ju få kontakt med många duktiga kommunikatörer av kristen tro. Det ska man ju se som en Guds gåva till oss som hans folk. Att idag finns det resurser att bemöta den intellektuella kritiken med. Resurser som vi inte har haft tidigare. Så det är någonting vi ska vara tacksamma för. Och som jag ser det så behöver ju varje församling börja arbeta med det här. Alltså hur kan vi förklara och försvara vår tro? Så vi behöver göra apologetiken till en självklar del av församlingens liv. Precis som vi gör själavård eller diakoni eller liksom olika aspekter, lovsång. Det är en viktig del av församlingens liv. Så behöver detta att bearbeta innehållet och sanningshalten i kristen tro behöver bli en självklar del av varje församlingsliv, tycker jag.
Det kommer in lite frågor. Vi tar någon eller ett par till om det. Okay? Lite enkelt så här. Vissa ser på naturkatastrofer och ifrågasätter därefter Guds godhet. Hur förhåller man sig till det? Det är ju inte gamla testamentet riktigt, men lite teodicéproblemet. Så naturkatastrofer i förhållande till Guds godhet. Hur tänker du kring det?
Alltså, naturkatastrofer är ju i sig självt inte onda. Utan det är ju en del av liksom de naturliga systemen. Däremot så är det ju så att när vi människor, vi kan ju vara på fel plats vid fel tidpunkt. Och då får det fruktansvärda konsekvenser för oss. Och ganska mycket av att naturkatastrofer får så destruktiva konsekvenser, det beror inte på så att säga på naturen, utan det beror på mänsklig själviskhet. Alltså varför dör det så många människor i Bangladesh varje år i översvämningar? Jo, därför att man tvingar de fattiga att bo på områden där man inte bör bygga hus eftersom de svämmas över med väldigt stor regelbundenhet. Så väldigt mycket av konsekvenserna av det vi kallar naturkatastrofer, de konsekvenserna beror på mänsklig syndfullhet. Att byggmästare har fuskat med byggnationer så de tål inte en storm. Eller tål inte en mindre jordbävning. Trots att man vet att det här är ett jordbävningsdrabbat område och man borde bygga husen på ett visst sätt. Att tsunamin drabbade så hårt 2004 berodde bland annat på mänsklig girighet. Alltså att man inte hade satt upp tsunamivarningar som ju idag finns. Där man alltså i lång tid i förväg kan få information. Nu har någonting skett här på havsbotten som gör att det kommer att komma en tsunami. Och om man hanterar det här rätt så är faktiskt naturkatastrofer bara ett fantastiskt fascinerande skådespel. Alltså att se ett vulkanutbrott. Det är ju oerhört fascinerande och vackert, så att säga, om man är på rätt plats och kan se liksom naturens krafter och det som den här världen är.
Tack så mycket. Kanske är det någon i salen som har en fråga. Det är bara att... Absolut, jag upprepar din fråga. För att sammanfatta din fråga så är det alltså Jobs bok. Och om man förstår Jobs bok så förstår man lite förhållandet mellan det onda och det goda.
Ja.
Ja. Tack så mycket.
Ja, Jobs bok är ju fantastiskt fascinerande. Jag ska faktiskt i eftermiddag i ett annat sammanhang ha en presentation just om Jobs bok. Så jag har den boken väldigt aktuell i mitt eget tänkande. Jobs bok är en viktig bok därför att den hjälper oss med en viss dimension. Sen finns det mycket mer att säga om lidandet och förhållandet mellan gott och ont och vad Gud gör. Men den ger oss en viktig dimension. Och Jobs bok, som de flesta väl vet, handlar ju om en man som är rättfärdig, inte betydelsen syndfri, för det är ingen utom Jesus. Men han lever inte i uppenbar synd. Och så drabbas han av de mest fruktansvärda olyckor. Både naturlig ondska, alltså naturkatastrofer, och moralisk ondska, det är folk som mördar hans tjänare. Han förlorar sin rikedom, sin familj, sin status, sitt utseende, sin hälsa. Rubbet, det enda som inte tas ifrån honom är ju hans liv. Och han förstås kämpar med varför detta har hänt. Han har vänner som kommer och ska trösta honom, och alla de säger: det här är för att du har syndat. De tror på karmalagen, alltså att det som händer med dig beror på, är alltid ditt eget fel. Så om det händer dåliga saker så har du agerat dåligt, händer det goda saker så har du agerat bra. Sådd och skörd är en direkt koppling. Och Job protesterar och säger: det är inte förklaringen. Och det har han helt rätt i. Och i slutet av boken så dyker ju Gud upp och håller två långa tal. Där han säger: vännerna har fel, karmalagen gäller inte. Det finns ingen direkt koppling så mellan sådd och skörd i en människas liv. Det är helt fel sätt att tänka. Ja, men vad är då förklaringen? Och då väljer ju Gud att inte svara på det. Utan istället ställer Gud 77 nya frågor. Som handlar om: vem har egentligen kontroll på hela tillvaron? Är det du, Job, eller är det jag? Vem vet allt? Är det du eller är det jag? Och det är klart att det är Gud som har kontrollen, som vet. Och då är ju lärdomen den att vi som människor måste våga lita på Gud också när vi inte förstår. Därför att den Gud som vet allt, som kan allt, kan ha planer här som vi inte förstår utifrån vår position. Utan vi måste lita på att Gud är Gud. Och sen är det ju så att i boken så har ju vi som läsare just fått reda på en sån sak som Job inte vet. Alltså en av det som är poängerna i Guds tal. Job, du vet inte allt. Hur kan du anklaga mig? För det är ju vad Job gör. Han anklagar Gud och säger: du är orättvis. Du är en ond Gud som tillåter det här. Och Guds svar, det är ju: hur kan du anklaga mig? Du känner ju inte hela bilden. Du vet inte allting. Jag kanske har goda skäl för att det här har skett. Och då är det så att i boken så har vi som läsare fått del av en sån kunskap som Job inte har. Nämligen att det har skett en utmaning i andevärlden. I den andliga världen har någonting skett som Job aldrig under hela sitt liv jordeliv får reda på. Nämligen att åklagaren, djävulen, utmanar Gud och säger: det finns ingen som älskar dig, Gud. Alla vill bara ha dina gåvor, ingen bryr sig om vem du är. Och så har Job blivit del av en andlig kamp mellan Gud och Satan. Där Job kan vinna en seger åt Gud. Men det vet ju inte Job om.
Tusen tack, Stefan, att du kom hit och för det du delat. Och varmt välkommen tillbaka. Och tack till er också som har varit med och firat gudstjänst tillsammans med oss. Efter gudstjänsten här så finns det möjlighet till fortsatt gemenskap på Zoom. Och nästa söndag så är du också välkommen att vara med och fira pingstgudstjänst tillsammans med oss. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.